Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ett sant och varmt nöje att hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till Byrå Sportpodd. Det är jag som är Byrå, Marcus i förnamn. Och detta bandas måndagen den 25 juni.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2018, vi har kommit en bra bit in i VM. Det är väl 12 eller 13 dagen. Grupperna ska sammanfattas i en så kallad tredje omgång, va? Och det ser vi fram emot väldigt mycket. Det har varit stort fokus på Det har varit stort fokus på VM. Alltså, jag trodde ju någonstans att med tanke på att Italien inte är med i VM att jag skulle kunna hålla mig från att hamna i några bubbla, du vet. Men jag är nog i bubblan mer än vad jag någonsin har varit när det gäller VM. En annan sorts bubbla däremot, eftersom VM på något sätt i år när Italien inte är med, inte lika känslomässigt dedikerad, eller vad man ska säga. Jag håller ju såklart på Sverige rätt hårt och vill att de ska gå långt och så, men det är inte alls samma sak som när Italien är med. Då är det ju som att se ens eget barn springa över vägen liksom. Så att det är ju plåga och nervositet och skräck och sen förhoppningsvis glädje eller tårar. Ja, men ni fattar läget liksom. Strax lite mer om VM. Vi bara tacka våra sponsorer. Tack till Oddsbaren som jag hoppas att ni har upptäckt som spelsajt och sida för mina krönikor, en massa andra krönikor och en massa speltips. Inte bara speltips upprapade och uppradade utan intelligent formulerade speltips. Gå in på oddsbaren.com när ni får chansen. Tack till Anton Avernäs som sköter tekniken. Tack till Acast som är med och kör den här podden. Och även då där vi i den här podden ingår i Henkes utmaning, som ni vet, vi återkommer till den. Den var ju redan nämnd i början för övrigt, som ni hörde. Så att vi kanske inte återkommer till den så mycket i programmet. Ni hörde om vad vi spelade på och lite sånt där alldeles nyss där. Tack också till Frejs Hotell på Bryggargatan i Stockholm, som fortsätter att vara fullständigt enastående briljanta som hotell. Jag sitter i deras hotellrum och på rum 633 och bandar detta med mina barn strax in till. Så att om ni hör någon knacka på en liten dörr som jag har här, så är det barnen som kommer in. Det gillar man ju. Så är det med den saken. Jag hade glädjen att vara i Norrköping, som vi säger, 23, va? Var i lördags när Sverige skulle möta Tyskland. Och jättekul att få till sig Norrköping. Jag tog en löprunda i den stan. Jag bodde ju där en massa år, mellan 04 och 11. 1 januari 2004 packade jag en bananlåda med mina grejer, det vill säga mina böcker, och alltså inte böcker jag skrivit själv, men böcker jag hade med mig. Och ja, det var väl det i stort sett faktiskt. Och tog tåget till Norrköping, och sen flyttade jag dit och bodde där ända fram till 2011. Och det var, vad blir det, 8 år, va? Fantastiska år. Mitt liv fick en ny vändning. Jag blev nykter, jag blev framgångsrik. Jag fick emotta en massa priser för mitt skrivande och mitt arbete. Det var också en sorgens plats i mångt och mycket, eftersom Norrköping var den plats där jag och före detta hustru, mor till mina barn, förlorade 2 för tidigt födda barn under loppet av 6 månader 2006. Och det där har en fotbollskoppling så tillvida att Dante, som han hette, föddes på ett sjukhus i Finland den 26 maj 2006, bara någon vecka innan VM skulle dra igång. Och vi packade ner honom i en kylväska med såna här kylklumpar, och sen så fick vi köra honom halvillegalt med bil över gränsen från Finland där han var och föddes och dog. Och vi körde honom genom hela Sverige ner till Norrköping för att begrava honom. För det var svårt att få med ett litet barn. Han var född i vecka 23. Och vi begravde honom. Jag minns att det regnade den där dagen när begravningsbyrån kom med sin bil. Och jag kommer ihåg att hissen, vi bodde högst upp i ett hyreshus där i Norrköping vid Strömmen, Lilla Rostjugatan för er som kan Norrköping. Framför Strömmen, Strömsparken eller vad det heter där. Och jag kommer ihåg att hissen var trasig. Och jag skulle bära honom ner i en liten kista av papp som vi hade med en fasttejpad ros på, kommer jag ihåg. Väldigt finskt. Och så bar jag den där lådan med min son i. Och jag tänkte att jag får ju inte tappa honom. Jag får inte tappa honom. Och jag tog de där stegen så långsamt och värdigt jag kunde. Och sen kom jag ner, och då hade Fonus där, begravningsbyrån, kom jag ihåg, kört fram en riktig liksom sån likbil helt enkelt. Men en väldigt fin och värdig sån. Och öppnat det bak jag skulle sätta. Och det är ju alltid sådär när det är ett barn liksom som... ett inte färdigt barn, men ett barn. Och då är det lite sådär, hur handskas man med ett sånt liv och en sån död? Det är inte självklart att det ska tas på lika stort allvar som andra typer av längre gångna levenen, eller hur man ska uttrycka sig, ni fattar vad jag menar, tror jag. Men jag kommer ihåg att de hade gjort det väldigt värdigt. De hade bäddat en liten sån där svart silkesplats för den lilla pappkistan att vara på och sådär. Och jag la honom där, och sen körde de iväg med honom. Och sen hade vi någon ceremoni uppe vid Minneslunden, min kyrkogård i Norrköping. Jag var även där i lördag, så joggade förbi och stannade och bad en bön, och sände honom en tanke helt enkelt. Det som är fotbollskopplingen där är ju att bara några veckor efteråt så startade VM. Italien var ju med i VM:et, ni vet hur det gick i VM:et. Men jag kommer ihåg så väl att jag, i och med det som hade hänt då såklart, så var vi ju i stor sorg, kaos, panik, förvirring, men framförallt sorg. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte att jag skiter i det där VM:et. Jag orkar liksom inte engagera mig i, du vet, hur jag mår så här och vad kan fotbollen göra. Men då hände det som fotbollen Och egentligen som allting med stora starka känslor är så fantastiskt bra på att hjälpa en med. Man kanaliserade sorgen genom fotbollslandslaget helt enkelt. Italien kom ju som ni vet 06 ifrån, eller kanske ni inte vet, men de kom ju från Calciopoli som precis hade börjat vevas upp några veckor innan också. Stora skandaler, braskande rubriker, extra sändningar i tv med poliser som dundrade in där du vet och hämtade ut datorer och pärmar och papper och chefer och kostymer och allt möjligt konstigt de kom utsläpande med för att gå igenom det här systematiska fusket. Och italienska landslaget i fotboll har aldrig faktiskt stått speciellt högt i kurs i Italien, märkligt nog. Det är liksom, alla landsändar har sin anledning att hata det gemensamma, kan man väl sammanfatta läget som. Alltså hata det italienska då. Men det var att de var ju då naturligtvis ännu mer hatade då, både där. Och sen kom jag ihåg, jag möjligen har nämnt det i någon annan podd, men de spelade en träningsmatch några veckor innan VM mot Schweiz, kom jag ihåg. Borta, men inte tillräckligt långt borta, för det var fortfarande ganska nära gränsen. Så många italienare hade åkt dit och ställde sig och buade ut sitt eget landslag. Och sen gjorde då naturligtvis motståndarnas fans gemensam sak med det. Så att de hade en hel, jag kommer ihåg en hel vissel, en hel arena som bara visslade åt dem att... Ja, men ni fattar liksom hur mycket vi hatar det typ. Och det talades till och med bland seriösa stora fotbollsskribenter i Italien på bästa sändningstid om att inte låta italienska landslaget åka. Eller rättare sagt att landslaget själva skulle fatta att man inte skulle åka till Tyskland, för att det var liksom, vi har så mycket att skämmas för, det är ju fruktansvärt, ska vi skicka vårt landslag och representera det här landet där allt bara är mygel och elände och jävulskap liksom. Ja, ni vet, sen åkte Italien och ju, det var det som hände då. Jag tror många kan känna igen sig i det, oavsett hur man mår. Man behöver inte vara med om liksom livsavgörande sorger för att känna igen den där grejen, men det blir som att fotbollslaget blir en sorts ställföreträdande ambassadör för en liksom. Så när Italien började vinna matcher där, de vann Ghana först, sen åkte vi ner till Italien, kommer jag ihåg, och såg då den här märkliga kryssmatchen mot USA där Saccardo gjorde självmål för Italien innan. Nej, Gilardino gav Italien ledningen och där Rossi blev utvisad där och var sen borta resten av EM fram till finalen, tror jag det var. Han var inte med där för att han hade armbågat en amerikan i ansiktet och blev utvisad med all rätt. Men sen så slog man ju då Tjeckien i den där sista matchen. Då var vi på ett torg i Venedig och såg den där och såg nästa återigen bli skadad. Och in kom Marco Gangsten Materazzi. Och det var andra gången som jag såg ett helt torg i Venedig den här gången och ställa sig upp och bua ut Materazzi när han kom in. Och då är det ändå Interland, ska vi säga, Venedig. Veneto är ett stort internäste i Italien. Inter är ju en utav de två, tre största. Jag tror man är på andra plats när det gäller supporterklubb efter Juventus i Italien. Runt om i Italien, alltså inte bara i Milano, utan i en stor klubb bland fans, eller av fans runt om i hela landet. Men Materazzi hatade man och nästa älskade man. Men han var en enkel kille att älska nästa liksom. Materazzi är ju, ja, det är mer rännsten liksom. Och det första den här gubben kommer in, det är när han nickar in mål mot Tjeckien och så vänder hela hans liv och alla vet hur det gick sen liksom. Han blir också utvisad för Australien där när han sparkar ner Samprotta, om ni kommer ihåg den grejen. Men då hjälpte fotbollen mig att läka som människa. Och det är jag för alltid, fotbollen och Liasori, evigt tacksam. Kanske därför också som VM 06 betyder så otroligt mycket för mig. Förutom att Italien vann såklart. Till Norrköping igen, återkopplingen där, ja. Oktober 06 var vi för övrigt med om samma sak igen och förlorade. Oj, jag kom åt micken, sorry. Kom åt, eller förlorade även en dotter. Dantes lilla syster, är ungefär samma procedur några veckor tidigare bara. Så det är lite speciellt att vara tillbaka i Norrköping. Jag har varit där nu då 18 juni var det väl, premiärmatchen Sverige-Sydkorea och nu då i lördag Sverige-Tyskland. Ihop med Paolo Roberto på Pane Fresco Studio Mondiale har vi något som vi kallar där, att vi träffas. Framförallt kommer det en massa trevliga människor från Norrköping med omnejd, kommer dit och äter gott och vill kolla fotboll och sen surrar vi lite. Och då var det ju väldigt spännande och intressant att se den här Sverige-Tysklands-matchen och det finns mycket att prata om där. Det man kan säga kort om den, de flesta som hör det här såg, har ju naturligtvis sett matchen och har naturligtvis både läst och hört en massa människor som också såg matchen och i omgångar. Det jag tycker var intressant var hur väl preparerat det här landslaget är för det svenska då, alltså att möta just landslag som det tyska. Det var väldigt tydligt att den typen av lagspel som Sverige har passar väldigt bra mot stora nationer som kanske inte riktigt är på tårna utan kräver någon form av kniv mot någon strupe för att reagera. Första 10-12 var Tyskland väldigt bra. Sen lyckades Sverige hålla dem borta från straffområdet, om ni noterade det. Tyskland hade mycket boll men rullade väldigt mycket långsamt runt och kom liksom in mot en vissa inläggslägen från ytterkanten av straffområdet, hörnflagga, sidlinje nästan borta där, men inte så mycket innanför straffområdet. Och sen fick man ju då framförallt två saker att notera, att Marcus Berg inte får en straff, vilket är helt jävla obegripligt hur VAR kan sitta och bara missa den. Och där finns det fortfarande mycket att rensa i när det gäller VAR. Jag är ju positiv till VAR, har varit ända sedan Serie A drog igång det. De här nya gubbarna som kommer och tjatar om VAR nu, det är ju liksom, ja, det är som det är. Men jag tycker att det är en bra grej. Men det finns fortfarande oklarheten när, vem det är som har sista ordet, om VAR går på domarens linje fast VAR ser att det möjligen kan vara straff. Vem är det som bestämmer och varför blir det i vissa fall och varför blir det inte i andra fall? Så det är ju fortfarande, finns mycket att rota i där, kan jag tycka. Men med det sagt så var det, för det var en sak jag var orolig över när det gällde Sverige, att de inte skulle vara lika kontringsstarka som Mexiko var mot Tyskland. Då såg det ungefär likadant ut, fast mexikanerna är ju extremt snabba och är ett av världens bästa kontringsländer. Men det var också att man såg att även Sverige då, som är ett något långsammare kontringslag, faktiskt sårade Tyskland. Vittnar ju om att dels Jan Andersson har gjort sin läxa, och det förvånar inte någon. Men också att Tyskland inte är lika bra som man har varit, därför att även ett något långsammare lag än Mexiko som Sverige skadade dem. Och framförallt när det gäller vår vän förbundskapten i Tyskland, Löw där, näspillaren där, att han inte hade lärt sig den. För det såg väldigt likt ut i första halvlek som det gjorde mot Mexiko. Och man har fortfarande en rätt stabbig backlinje. Och det visade ju Boateng prov på, mitt annat i första. Och sen även utvisade i andra. Så Tyskland är inget speciellt bra landslag i år. Så här långt får man väl säga. Nu går de säkert till final och gnetar ändå. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte de är bland de 3-4 bästa ens när det här ska göras upp. Den kanske man får käka upp. Men det är ju sån där, ni får salta den i olivolja och lite salt. Så tuggar vi oss den också i så fall. Däremot så är det ju någonting som händer i andra halvlek, och det är ju det här som är storlagens grej, att de flesta bästa, när de får en kniv mot strupen så levererar de. Tyskland tar över i andra på ett helt annat sätt än i första, är mycket mer konstruktiva, är snabbare, rakare, får ett mål tidigt, och sen så börjar även andra se ut som första. Och det är intressant att Sverige orkar nästan stå emot den där pressen. Och det kan man tycka mycket om. Man kan tycka som Messi, som du vet gnällde på Island för att Messi och Argentina inte lyckades vinna den här matchen. Och man kan säga att Sverige förstör och Sverige gnetar och man står. Men det är också att spela efter resurserna. Att vara ett bra försvarslag, att ha en bra målvakt, att kriga, att ha ett hjärta med som blöder. Att det också är fotboll och att det också är värt att premiera. Så att Sverige var värda en poäng om man ser det på det sättet. Om man ser det bara på okej, vem som äger bollen och spelar bäst fotboll och är snabbast och roligast, vad man nu lägger för beteckning, är vi rolig, så kan man ju tycka att Tyskland i så fall vann rättvist. Det är helt och håller på varifrån man kommer. Men Tyskland vinner, man gör det med ett fantastiskt frisparksmål av Kroos där. Och det är trötta svenskar, va? Men jag har sett det några gånger nu, och man kan tänka, jag tycker fortfarande att tvåmannamuren ser väldigt passiv ut. Varför ingen stöter fort? Därför att han slår inte direkt, han måste ju få den passad först. Så det är två touch innan där, men det är ingen som rör sig ändå. Det är vad jag har reagerat på. Ingen rör sig sen första touchen kommer och ger Kroos möjlighet att skruva in den. Hade någon kastat sig fram för att täcka den skiten så hade den aldrig gått in. Sen har det pratats väldigt mycket om efterspelet och rasistiska kommentarer på Jimmy Durmas Instagram. Och alla är överens om, alla människor med ett gott hjärta, och de är långt många fler än de andra, är överens om att det där är fullständigt pissigt och vedervärdigt. Jag tänker inte gå in i den där skiten mer. Jag noterar bara att Jimmy Durmaz är en hjälte på alla sätt och vis. Hur han handskas med det, hur han reagerar på det, hur landslaget tog hand om det på den där presskonferensen. Jag tyckte det var fantastiskt mäktigt att se. Och sen är det också värt att notera att fylleskallarna som skriver de där grejerna på hans Instagram är alltså i numerärt undertal i jämförelse med alla de människor som efter det här kom fram och skickat kärlek till honom och landslaget och så. Det säger mer om Sverige än det första gör. Jag vill bara det sagt. Nu är det ju så då att Sverige möter Mexiko på onsdag, och det kan ju bli en fantastisk tillställning på alla sätt och vis. Räcker med seger för Sverige. Och när det klarnade upp där i Norrköping efter den värsta dimman hade lättat efter Lützens 2-1 mål där, När det då visade det ju sig att det viktigaste målet var ju inte det målet man släppte in, utan det var ju då mot Tyskland, eller de två målen, utan det var ju det målet som Sydkorea hade gjort mot Mexiko några timmar innan, nämligen reduceringen till 2-1, vilket gör att Sverige vid 1-0 bara mot Mexiko är vidare, alltså oavsett om Tyskland vinner mot Sydkorea med 100-0 och sådär. Och den matematiken är ju alltid speciell när det gäller VM, när det är då de här tre matcherna där det ska avgöras vilka två som går vidare och sådär. Så det är upp till Sverige själva. Ingenting egentligen mer eller mindre förändrat. Man tänkte väl att man skulle slå Sydkorea, nu fick man stryk mot Tyskland. Man var nära att få en bonuspoäng där som man kanske inte hade kalkulerat med. Nu fick man inte det. Men med tanke på Sydkoreas sena mål så har man ändå ett guldläge. 1-0 mot Mexiko ser man vidare. Och man kan slå Mexiko både med 1-0 och 2-1 och 3-2, alla möjliga resultat om man får ordning på det där. Så Mexiko är svårlästa, väldigt bra i nästan hela matchen mot Tyskland. Ganska mycket sämre mot Sydkorea. Framförallt defensivt så skapade ju Sydkorea flera väldigt heta målchanser mot Mexiko. Och fick då också det där viktiga målet, framförallt för Sverige viktiga målet. Så chanserna är ju fortfarande väldigt goda för att Sverige går vidare ur det här. Och då väntar jag en åttondel mot antagligen då Brasilien eller Schweiz, lite beroende på hur det går där. Schweiz möter ju Costa Rica i sista och kan vinna den, och då är ju Brasilien tvåa. Då är du ettan i den gruppen som möter, ja ni fattar, ettan möter tvåan och sådär. Så då kan det ju bli Schweiz om Sverige kommer tvåa och Schweiz vinner. Men det där vet ni om, hur pilarna går mellan de olika grupperna och hur det möts och så. En grej till bara när det gäller Sverige-Tyskland-matchen, det är ju det här värdelösa när en tysk ledare rusar fram och hånar Sverigebänken. Låt mig bara säga en sak när det gäller den här grejen, va. Det där är ju ganska kul egentligen, folk som tappar det och rusar fram. Men när det är regerande världsmästare som rusar fram mot en så pass stor eller liten, hur man nu vill beteckna det då, underdog som Sverige och ska spela tysk jävla dansbandsball, va? Då är det inte lika snyggt längre. Och jag måste säga att jag blev både stolt och glad och tyckte det var fantastiskt hur det svenska laget på bänken med Jan Andersson och han där säkerhetsansvarig för detta polisen som går fram och knuffar lite. Man ska inte knuffa folk. Hur provocerar man en blir ska man inte knuffa folk. Men man kan gott få brösta upp sig. Man kan få säga att du är en jävla idiot som beter dig på det här sättet. Det här är alltså regerande världsmästarna i fotboll som precis med liksom sista sparken i sista sekunden har lyckats besegra Sverige med 2-1. Att den tyske dansmansången ska gå fram och jönsa sig mot en svensk bänk känns bara så otroligt pissigt helt enkelt. Så att jag tyckte det var fint att svenskarna reagerade som de gjorde och säger att sådär håller vi inte på. Fattar du det? Det där är bara värdelöst. Det är en otrolig brist på respekt. Det är ett otroligt ovärdigt sätt att vinna på. Det är ett ovärdigt sätt att handskas med sin framgång. Man bara skäms åt tyskarnas vägnar faktiskt att de beter sig på det sättet. Jag hoppas att de har bett om ursäkt för den där grejen. Alltså. Det var den grejen om det. Ja, det blir spännande i veckan naturligtvis. Vi återkommer med en kanske en extra podd i slutet av veckan, lite beroende på hur det går för Sverige där, så ska vi gå Sverige vidare, och det blir lite lottningar och sånt innan helgen, och nästa vecka så ska vi nog sätta upp en extra byråsportpodd bara för att få kolla lite grann var vi ligger och vart landet ligger och sådär. Okej, ta hand om er så länge och så hörs och ses vi. Var rädda om er, drick inte för mycket, bråka inte med någon, var kärleksfull, sträck ut en hand åt någon som du är sur på och känna att ja, livet är värt att leva. Var rädd om er så hörs vi alldeles strax igen. Forza Roma!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.